Då ska bibeltimmen uppehålla sig kring Markus 5, vers 21-43. Och vi läser. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit, och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva." Då gick Jesus med honom. Och så fortsätter vi i vers 35. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer?" Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: "Var inte rädd, bara tro." Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem: "Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne: "Talita koum." Det betyder: "Flicka, jag säger dig, stå upp." Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sade han åt dem att ge henne något att äta. Så lyder evangeliets ord, och nu ber vi om en mäktig välsignelse så att våra ögon, våra öron och våra hjärtan öppnas. Amen. Ja, när Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. Jesus kom alltså tillbaka till Kapernaumsidan av Genesaret och fortsatte sitt verk efter att ha befriat de besatta männen på Gadara, på andra sidan sjön. Förväntningarna på honom var stora. Folket samlades ständigt för att lyssna och bli berörda av hans undervisning och kraft. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och synagogföreståndaren, det var en viktig man i Kapernaum. Han var egentligen inte lärare eller förkunnare, utan någon sorts vaktmästare kan man säga. Han såg till att det var lugn och ordning under gudstjänsten. Han hade ansvar för synagogan och valde ut de som skulle lära och be, och inbjöd de som skulle förkunna. Och Lukas berättar här att den här flickan var hans enda barn. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva." Vi ska observera en sak här. Föll ner för hans fötter översattes i gamla översättningen med tillbad honom. Och uttrycket är så starkt att det faktiskt tillåter denna översättning. Han föll ner och tillbad honom. Jairus ber Jesus om en fysisk handpåläggning. Men den tro som Jesus hedrade mest i en liknande situation är den romerske officerens, den romerske centurionens. Och han såg att det bara behövdes ett ord från Jesus för att hans tjänare skulle bli botad. Vi kan läsa om det i Matteus 8 och 8. Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk." Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död, varför besvära mästaren mer?" Ja, för de som bara var naturligt sinnade, som var naturligtvis döden, slutet för Jesu möjligheter till att bota. Men vid flera tillfällen visade Jesus att han är herre över både levande och döda genom att till och med bota människor som varit döda. Lazarus och änkans son i Nain är exempel på detta. Vi kan läsa om det i Lukas 7 och 11. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: gråt inte. Så de gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Och vi kan läsa också Johannes 11:39 om Lazarus. Jesus sa: ta bort gravstenen. Den döde syster Marta sa till honom: herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger detta för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: gör honom fri och låt honom gå. Det är lite intressanta översättningar här när det står: då satte sig den döde upp och då kom den döde ut. Uppenbarligen var han ju inte död när han kom ut. Men naturligtvis är ju tanken att han som var död satte sig upp, han som var död kom ut. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord, läste vi tidigare, utan sa till föreståndaren: var inte rädd, bara tro. Här ser vi något intressant som punkterar mycket av den amerikanska moderna framgångs- och trosteologin, som på något sätt hävdar att Jesus är beroende av den goda bekännelsen om han ska kunna göra några under. Den typen av tänkande gränsar till de New Age-tekniker som genom tiderna har rubricerats som New Thought eller Mind Control eller rent utav vit magi. Jesus är inte det minsta besvärad av alla negativa bekännelser i den här samlingen. Det han har planerat att göra sedan urminnes tid, innan världens grund var lagd, det genomför han i allsmäktig suveränitet, utan att be om tillåtelse eller låta sig hindras. Tvärtom vad den trossvage drabbas av det han talar ut teologin, så säger Bibeln: Jesus fäste sig inte vid deras ord. Nu ska vi också säga att naturligtvis är det bättre för oss att tala hopp och förtröstansfullt om Jesu möjligheter. Men Jesus låter sig inte störas av vännernas otro, utan ser det senapskorn av tro som den helige ande lagt i Jairus hjärta. Och den räcker för att till och med dödens berg ska kastas i havet och flickan väckas upp. Halleluja! Så lägg märke till vad vi tidigare undersökt. Jesus ställer fruktan i kontrast till tro. Så har ni märkt det? Var inte rädd, bara tro. Tänk va, sann tillit, sann förtröstan jagar ut rädslorna ur våra liv. Och det är också på denna grund vi kan med frimodighet förkunna att tro och kärlek är två sidor av samma mynt, som vi såg också för några veckor sedan. Eftersom Johannes stavar om, kan man säga, den tro som tar bort rädsla till kärlek i sitt brev, i första Johannes brev 4:1. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Ingen rädsla i kärleken. Frukta inte, endast tro. Det är alltså inte ett skräckslaget upprepande av så kallade bekännelser som kännetecknar sann tro, utan en kärleksfull tillit. Sen läser vi, han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, och de kom till föreståndarens hus. De här tre var den innersta kretsen kring Jesus. Och det var också dessa som förutom Paulus, Judas och evangelisterna skulle komma att skriva ner Nya testamentets texter. De var skriftapostlar som utbildades i Jesu eget överrabbinat. Vid Kristi förklaring så kan vi läsa om dem, Matteus 17 och 1. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och i Getsemane, Matteus 26 och 37, han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner, det är Jakob och Johannes, och han greps av sorg och ångest. Och när han talade om återkomsten i Markus 13 och 3, Jesus satt på Olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom. Det kan vara bra att ha några som är ens allra närmaste. Jesus hade det och vi kan också få ha det. Och de kom till föreståndarens hus. Upprörda människor grät och klagade. Jesus säger, varför är ni upprörda? Flickan är inte död, hon sover. Och hos Matteus kan vi läsa det på det här viset, Matteus 9 och 23. När Jesus kom fram till synagogsföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran, sa han, gå härifrån, flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela det området. Man kan läsa i studiebibeln, för en begravning i Israel skulle till och med de fattigaste ordna 2 flöjtspelare och en gråterska enligt Ketubot. Det är ett dokument som reglerar bröllop och begravningar etc. Och begravningen ägde rum samma dag som döden inträffade, både på grund av det varma klimatet och på grund av att en död i huset betydde ceremoniell orenhet. Så därför är det alltså flöjtspelare, det är begravning på gång alltså redan. Och det står klagade högt. De klagade högt. Det ordet alalazzo som betyder klagolåt. Det är egentligen mycket talande uttryck. Alalazzo. Det är egentligen en härmning av de sörjandes ljud. Alalaj, alalaj, alalazzo. Även soldater i fält använde detta utrop, kan vi läsa om. Men han gick in till dem och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död och hon sover. Då hon skrattade de åt honom, men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och Fjellstedt kommenterar så här. Innan Jesus gått in i rummet där den döda flickan låg säger han de ord vi läser. Han säger dem i full visshet om att inte bara alla döda lever inför Gud, utan också att detta avlidna barn omedelbart och utan svårighet i ett nu kan väckas till liv igen. Hon är inte död, hon sover. Det är lika lätt för honom att väcka en död som att väcka en sovande. Därför säger Jesus, flickan är inte död, hon sover. De andra som visste att hon var död trodde inte på Jesu kraft att återföra henne till livet. Därför hånskrattade de åt hans ord. Djupare och allvarligare än så var inte den spelade sorgen än att den kunde vändas i hånfullt skratt. Det är en intressant iakttagelse. De klagade och grät och spelade flöjt. Men när Jesus sa att hon inte var död, då skrattade de hånfullt. Så det var en väldigt påklistrad teatralisk sorg. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. De som drivit med honom bevärdigades inte med att få bevittna undret. De hade redan bestämt sig för att inte erkänna honom som den han var och var därför heller inte betjänt av att få se ett så mäktigt underverk. För de närmast sörjande och för hans trognaste lärjungar blev detta till stor välsignelse. Hör ni, att driva med Jesu undergörande kraft för oss bort från hans gåvor. Och han tog barnets hand och sa till henne: Talita koum, det betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Det här är intressant, det arameiska ordet Jesus uttalade på arameiska betyder ordagrant lammunge, stå upp, talita. Det är på det gudomliga tilltalet, den verkningsfulla kallelsen från Jesus, som en människa går från död till liv. Och på samma sätt som denna flicka väcks ur den fysiska döden, så väcks en syndare ur andlig död genom Guds andes tilltal i den nya födelsen. I Efesierbrevet 2:1. Och så er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år och de blev helt utom sig av häpnad. Och fram till 11 års ålder betraktades en flicka som ett barn. Från 11 år och en dag till 12 år och en dag var hon minderårig. Och från 12 år och en dag till 12 och ett halvt år kallades hon en ung dotter. Och från 12 och ett halvt år räknades man som vuxen i den här gamla kulturen. Och därför nämner de detta. Och så står det: men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sade han åt dem att ge henne något att äta. Det här är en underbar vers, tycker jag. I den här versen så ser vi det stora spannet från suveränitet och gudomlig timing till personlig omsorg. Jesus vet exakt vad han gör. Och varför och när han gör det. Och i vilken ordning saker ska ske. Till och med när tiden är lämplig att berätta om hans under vet han om. Wow, han är den gudomliga frälsningsplanens allsmäktige arkitekt. Allt sker med syfte, mening och tanke i rätt tid. Allt för fram emot det gudomliga målet och samverkar till det bästa för alla som tillhör honom. Och samtidigt så ser vi frälsaren som vännen och brodern som är engagerad i vardagslivets händelser och ser till att flickan får något att äta. Halleluja, en allsmäktig, suverän Gud är i Kristus Jesus, människans frälsare för både ande, själ och kropp. Gud har omsorg om hela dig.